Tronspelet presenteras den här veckan i samarbete med C-more som har något viktigt att berätta. Och det är att säsong 8 av Game of Thrones sänds på just C-more prick vid samma tid som avsnitten släpps i USA. Om du inte redan har ett C-more-konto kan du också testa gratis i 2 veckor. Och det fina är att du då också får tillgång till hela C-mores utbud, till exempel TV4s program, som du kan se helt reklamfritt, med massor av sport, barnprogram och mycket mer. Så gå in på cmore.se och se nästa spännande avsnitt av Game of Thrones där.
Ja, hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets podd om Game of Thrones. Och idag har vi en liten annorlunda uppställning här. Jag, Marcus Larsson, är här och Sandra Weibro.
Ja, det är inte så annorlunda, men jag är här.
Men här kommer det annorlunda. Vi är väldigt ärade över att ha våran specialinbjudna gäst Roisin Pertov här.
Ja, hej! Jag är väldigt ärad av att få vara här.
Ja, lite snabbt, vem är du?
Ja, jag heter som sagt Roisin Pertov och jag är chefredaktör på seriemagasinet Galago. Och det är liksom tvåa på listan av vem jag är. Utan etta är liksom extremt stor Game of Thrones-nörd. Jag brukar lite kaxigt säga, kanske Sveriges största. Så.
Oj, ja men det är precis därför vi har bjudit in dig. För att alltså det här rummets största Game of Thrones-nörd Tove, hon har dragit till Pakistan den här veckan. Mm. Och för ett bröllop. Inte ett rött bröllop, utan ett vanligt bröllop där förhoppningsvis ingen dör. Men vi ska börja med att Tove har ju faktiskt gjort det enda smarta man kan göra när man lyssnar på den här podden. Hon har ringt in på våran telefonsvarare. Och så här låter det.
Jag tänkte bara ge en topp tre det som stod ut mest för mig. Och framförallt så var det ju den underbara fanflutten av med ballongkarteorin. När Tyrion droppar att han kanske kan fundera på att mörda Cersei som en White. Det vill säga att det skulle gå i takt med teorin som säger att hon ska mördas av sin lillebror. Nummer 2. Sansas underbara vändning mot Dany. Först är de allvarliga, sen bondar de och sen boom, vi tänker inte böja något jävla knä. Så här deklarerar ju Sansa typ. Hon deklarerar ju krig mot kronan. Och nummer 3. Äntligen Arya och Gendry. En gåva till fansen. Lite härligt ligg utan incest eller våldtäkt. Så det var ju kul. Och som bonus, vi fick se Ghost igen. Även om han gjorde absolut ingenting och bara stod i ett hörn. Men alltid något.
Ja, det var ju typiska Tove-ämnen, och innan vi börjar kommentera, hon får inleda det här om det andra avsnittet av Game of Thrones. Men gör som Tove, hör av er på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier eller allra helst ring på 087252357. Jaha, vad tycker ni om Toves små spaningar? Har hon tagit upp det viktigaste i det här avsnittet?
Ja, men att Ghost var tillbaka.
precis, det är faktiskt någonting vi har väntat på länge, och ryktet är ju att Ghost inte är med så mycket för att det är så svårt att spela in med Ghost, alltså den så att säga skådespelaren som är Ghost, att det är lite jobbigt och knöligt helt enkelt, så att därför så har man inte haft så mycket scener med Ghost, men nu dök han bara upp där och så gör de inte ens någon grej av det.
Men är inte det en plantering av, ja, man undrar två saker, dels måste det vara en plantering att Ghost kommer göra någonting i den här striden. Mm. Så mycket pengar har väl ändå Game of Thrones vid det här laget. Han kommer ju väl hugga någon i halsen.
Mm.
Två. Var fan har han hållit hus? Alltså, var har han varit i alla dessa avsnitt och säsonger?
Mm, kanske kommer de där liksom, vad heter de, svarta bröderna från tornet. Var inte där han var, eller?
Just det, men jo, alltså, han var ju där på Eastwatch.
Ja, precis. Så att han kom med dem nu. De som liksom rundade Nattkungen.
Alltså, jag bryr mig så lite om de där hundarna, så jag minns inte ens det. Men jag lade märke till att Ghost var med. Men Tove var ju lite mer förtjust över andra saker i den här. Jag tycker vi börjar med elefanten i rummet.
Mm, vågar vi?
Innan vi går in på resten av avsnittet.
Tired once the cow's been milked, there's no squirting the cream back up her udders.
Arya och Gendry fick äntligen till det. Och Tove säger det att det är en gåva till fansen. Roisin, vad tycker du om det? Var det en gåva för dig att få se dem knubba?
Det var fruktansvärt dramatiskt.
Varför då?
Nej, men så här, att man... Arya har ju varit, om jag ska vara helt seriös en stund, Arya har ju varit den kvinnliga karaktären som varit helt förskonad från att vara sexualiserad. Hon har aldrig använts som en sexuell pjäs i maktspelet liksom, som de andra kvinnorna har gjort. Daenerys har gjort, har blivit, varit det, Sansa har varit det, Cersei har använt sin egen sexualitet i alla fall kan man väl säga. Så Arya har liksom varit den kvinnliga karaktären som har sluppit det i mångt och mycket. Och det, hon slapp ju det nu också får man väl säga, för att hon själv tog liksom initiativet och var in charge så. Men det var lite grann som att se sin syster eller sitt barn ha sex.
Ja, men hon är ju fortfarande ett barn liksom. Känns ja. Som.
Hon är väl åtminstone tonåring. Alltså i Sverige så har hon ju lagliga skäl att bli av med oskulden.
Ja, men man måste inte bara för att det är lagligt.
Nej, men man, kan man tänka sig in i seriens själva sammanhang då? Nattkungen är på väg, alla kommer förmodligen dö. Känns det realistiskt att hon då, som den adelskvinna hon är, förför en smed från det enkla pöbeln?
Ja, det här är ju liksom sista natten med gänget. Så, så att nu är det liksom, nu gör man det, ja, det sista man, ja, man kan hitta på. Men sen tyckte jag det var lite roligt med alla memes som kom sen om att, och ja, men när man såg henne ligga där i sängen efteråt och se lite så här, ja men inte helt nöjd ut ändå. Att de kanske borde ha valt Podrick istället.
Ja, precis. Alltså det ska man väl säga om den scenen. Det var roligt att hon låg där och inte såg helt nöjd ut. Men det var också den enda sexscenen på, vad har vi nu liksom, sen 2011. Där det fanns lite kemi, där det fanns lite intimitet, där det fanns lite, det kändes lite real helt enkelt.
Ja, vadå, Grey Worm och Missandei?
Ja, det kändes lite mer stageat.
men det har väl funnits några andra scener i alla fall med. Jag förstår precis vad ni säger. Jag vill bara säga att det som gör det realistiskt är att hon ser lite besviken ut efteråt. För men fan var inte besviken efter första gången man upptäckte den där fritidsaktiviteten. Jag kanske bara pratar för mig själv här. Lite annat så här, Valonqar-teorin. Vad säger det att som Tove påpekar här, att de öppnar ju för att det är Tyrion som ska slita Cersei i bitar och inte som alla trott att det är Jaime som ska sätta svärdet i henne. Alltså det riktiga svärdet, inte det andra.
Ja, alltså sen vet man inte riktigt om det kommer bli så, men det är ändå en flört liksom med, ja, men som Tove säger, med vad fansen önskar ska hända.
Jag tror att det är lite, kanske stanna på flörtstadiet. Eller så är det ganska typiskt George R. Martin, Game of Thrones, HBO. Att alla tror att det är Tyrion som kommer att mörda Cersei till en början. För att det är Tyrion och Cersei som har konflikten. Sen tror man att nej, det är för enkelt. Det är Jaime som kommer att mörda Cersei. Och sen bara, nej, det kanske är Tyrion ändå. Fast på ett helt annat sätt än vad man har trott. Så att det är inte helt omöjligt att det blir så.
Hur viktig är den här, tycker ni? Det här samtalet där man skulle säga, de mäter vem som har störst ballar helt enkelt, det är Dany och Sansa. Hur viktigt är deras misslyckade samtal om makten? Det är ju ändå så att Dany räcker över en olivkvist till Sansa, men det går inte så bra.
Nej, det är en rätt fantastisk scen liksom, för att man märker ju hur maktspelet pågår där, samtidigt som de ser liksom väldigt liksom mysiga och vänskapliga ut, liksom håller varandras händer och sådär. Men sen när det kommer liksom till kritan, när Sansa kräver liksom att Norden ska få vara fri, så nej, det funkar inte riktigt hos Dany.
We defeat the dead, we destroy Cersei. What happens then?
I take the Iron Throne.
What about the North?
It was taken from us. We took it back and we said we'd never bow to anyone else again. What about the North?
Mm, ja, men jag tycker också, jag älskade den scenen, alltså den var så jävla stark. Och precis som Sandra säger, just det här att maktspelet pågår så tydligt, det kändes, det andades gamla Game of Thrones för mig. Liksom de första säsongerna där intrigerna och det relationella stod i fokus, liksom inte så mycket striderna per se. Sen får vi väl se, liksom, det är ju mycket som, hittills har ju Daenerys inte velat ge upp någon del av konungadömet. Men det verkar ju som att eventuellt Norden och även Iron Islands kommer att kunna bryta sig fria.
Om det finns någonting kvar. Vad tyckte ni allmänt om avsnittet? Vi har redan sagt det här var sista natten med gänget. Det är liksom, jag tyckte personligen att hela avsnittet kändes som ett enda långt avsked.
Exakt så kändes det. Jag tror att många delar den känslan. Och det var ju också ett enda stort långt avsked. Alltså jag tror att det är med meningen. Alltså det är inte bara vi som tolkar det med våra konstiga fanhjärnor. Liksom, utan jag tror att det är meningen att man skulle se det så.
Ja. Alltså, om man går in på de här nyckelscenerna, då måste man ju prata om att Brienne får bli riddare.
Det är någon slags fylldubbning där som pågår. Ja, man sitter där och dricker vin i några timmar och sen bara, nu ska vi dubba dig till riddare.
Ja, jag kör.
Ja, men där tyckte jag det är väl en av de bästa lägereldscenerna eller öppna spisen-scenerna vi har sett med hela det gänget som sitter och skrävlar och Tyrion får glänsa med en vinbägare. Det har han ju inte fått göra ett tag. Liksom. Han har ju varit undanskuffad ganska länge. Men där, den scenen, jag blir inte berörd av mycket. Men där, det skådespeleriet och den scenen tyckte jag väldigt, väldigt mycket om.
Jo, men jag håller med, jag tyckte jättemycket om den. Och jag blev också väldigt, väldigt berörd och grät faktiskt en skvätt när Theon kom in och förklarade att han ville strida för Winterfell, apropå nyckelscener och avsked, för att det är ju ett 100% tecken på att han kommer dö ganska snart.
Ja, okej. Men är det inte ett 100% tecken att Brienne ligger pyrt till?
Ja, jo, det är också, men jag älskar inte Brienne lika mycket som Theon.
Vad har du emot Brienne?
Nej, ingenting egentligen. Jag bara tycker att både i böckerna och i serien så har hon liksom inte gjort något jättekult. Eller hon har misslyckats med alla sina uppdrag. Och är lite så här, har inte en egen vilja på så vis att hon liksom bara gör det som hon blir tillsagd att göra. Det kanske nu hon börjar få liksom leda lite grann. Hon har tidigare bara varit lite av en follower, tycker jag i alla fall.
Då är det väldigt typiskt att hon bara får leda sig själv in i döden i nästa avsnitt när hon äntligen har uppnått någonting.
Exakt, det är så bortkastat.
Tycker jag ändå det är fint liksom med att det här är någon slags avslut på hennes och Jamies lilla kärlekshistoria eller vad man ska kalla det. Jag tror till och med det nästan har varit uttalat både liksom av George R. R. Martin och liksom av seriemaken att det är någon slags att hon åtminstone är liksom kär. Han kanske beundrar hennes kunskaper i strid och så, men att det här liksom blir någon slags
någon tycker han väl om henne,
erotisk liksom. Dubbning.
Ja, det kan man gå ner på knä för en fager dansk som dubbar med svär. Ja, jag förstår hur du menar. En erotisk fylledubbning.
Ja, men det, och precis, det är ju i princip uttalat. I böckerna är det ju uttalat att Brienne är förtjust i Jamie. Och jag tror att, ja, det kommer bli ett avslut, men också en början på något sätt. Alltså att det blir uttalat att de två är kära och sen så kommer de dö nästa avsnitt. Alltså typ den grejen.
Det är roligt också att se hur Tormund på sitt vildingarna sätt försöker uttrycka sin respekt och kärlek för Brienne genom att dricka lite mycket och skrika om att apropå lite annorlunda sätt att växa upp på. Det är inte så många som har dödat en jätte och blivit ammad av jättens fru.
Nej.
I tre år?
Månader.
Tre månader?
Du tror alltså på den historien?
Nej. Han har ju ett tidigare avsnitt sagt att han har legat med en björn. Så han kan ju dra en vals.
Precis. Ja, det var ju också lite, liksom, han ska imponera på Brienne som han kallar ju The Big Woman. Ja. Att han bara, så blev jag ammad av en jätte. Man bara, vad implicerar du här om Brienne?
Alltså du tänkte så? Ja. Nej, jag tänkte bara att det var en fyllig historia. Men han blir ju lite av rummets feministiska förkämpe här. Alltså, han lyfter ju fram en, så här ser det inte ut i många styrelserum. Att någon stor kar lyfter fram en kvinna och får henne. Du tycker inte hon är förtjänt av sin sin fylledubbning, men jag kan tycka att hon ändå
hon är nobel på det sättet liksom. Men vildlingarna har ju jag tycker, och jag tror att många också tycker det, att de har ju alltid varit mycket mer frihetliga än liksom Westeros alla noble folks och liksom alla människor som bor bakom muren så att säga, eller bortom muren, under muren, vad säger man, hur som helst, bakom i Beyond the Wall, De som bor där har ju till exempel aldrig behövt knäböja för en kung på samma sätt. Nej. Och de inordnar sig inte i samma sociala regler och sådär. Så därför så är ju inte kvinnor mindre värda där heller.
Ungefär som Kiruna fast ändå inte.
Jag skulle säga att det är precis som Kiruna. Vildingarna och zombienazisterna är ju mina favoriter i den här serien. Men det är ju sen väldigt gammalt tillbaka. En annan grej är ju, som vi också måste... Vad tycker ni om John och Dannys samtal? Det här är för övrigt en scen där jag märker att Jon Snow har lyssnat på tronspelet. Han kallar Daenerys för Danny.
Mm. Ja, men det kallas hon ju också i böckerna. Men jag tror framförallt att han har lyssnat på tronspelet.
Vi utgår från det.
Precis. Ja, men det måste ju ändå vara... Herregud, nu är the cats out of the bag.
Det tog bara x antal år.
Precis.
Jag tycker det roligaste var ju nästan hur han så här undvek henne under hela avsnittet innan. Så här bara, ja men verkligen som ghoster. Ghoster.
Ja. Och lite sådär förnärmad.
Ja, precis. Men
det är många som har så här, jämfört det avsnittet med en tonårskomedi.
Mm.
Och jag tycker att det är som en Jane Austen-roman.
Ja.
Alltså, för det är mycket så här, öppna dörrar, gå in i olika rum, stirra på eld, dricka någonting, lite blockljus. Ja. Och så pratar man om sina relationer och vem som ska, alltså kvinnorna, vem ska man gänga sig med hela tiden? För det är ju väldigt tydligt genom hela avsnittet att folk gängar sig väldigt mycket.
Ja, men det är väl
det är lite
här...
som Downton Abbey.
Den där liksom skräcken för döden, att dö ensam.
Ja, men det är Brienne och Jamie, det är Sansa och Fion som uppenbarligen har en djupare relation än enbart vänskaplig. Läser jag det som. Vilket tyder på att Tion...
Det är många som tolkar det så nu.
Ja, men Tion är ju en goner så hon får ju hitta någon annan.
Han kan göra andra saker.
Ja, men vad beror det här på? Är det så här man beter sig innan döden?
Ja, alltså folk beter sig på olika sätt och det är väl det de vill visa med de här liksom olika liksom grejerna de gör. Vissa super, andra ligger och... Ja, andra liksom sitter och filosoferar.
Ja, precis. Vad skulle ni ha gjort?
Ja, fråga jag tänkte ställa. Vilket sällskap i det här avsnittet skulle ni helst hängt med innan The White Walkers knallar fram?
Det är definitivt vinet, men...
Ja, precis.
Du tar eldstaden.
Jag tar eldstaden med Tyrion.
Alltså jag tror, jag tar nog också eldstaden, men jag tar den med Ser Davos. Går runt, filosofera lite grann. Gå till uthuset, om man säger så.
Han värmer stjärten när han kommer in. Liksom. Ja. Jag skulle ju tagit det här dryckesgillet vid eldstaden om det inte vore så att Podrick börjar sjunga. Och eftersom vi har en riktig fantasy-expert här i rummet så kan du förklara mig, varför är de här förbannade sångerna så viktiga inom fantasy?
Jo,
och varför är de alltid så medeltida dåliga?
Ja, det har ju faktiskt med medeltiden att göra eftersom att fantasy är ju liksom en pastisch av den tiden ungefär. Vi snackar väl i och för sig typ 1000 år-ish någonstans mellan antikens slut och renässansens början ungefär. Där är de flesta fantasy-universumen utspelar sig under den tiden typ. Och på den tiden så var det väldigt, vad ska man säga, det var ganska inne liksom med barder, alltså med trubadurer helt enkelt, som sjöng på liksom värdshus och samlade pengar, Bellman till exempel, alltså sådana grejer.
Du beskriver min mardröm, men fortsätt.
Och på den vägen är det kan man också se många liksom, så här fantasy datorspel och sådana grejer också, att man kan så här, hyra en bard en dag liksom, eller ta hem en till sig själv och så får barden bo där och spela lite sånger när man liksom, för det var den underhållningen man hade.
Ja, de har ju ingen vinylspelare eller Spotify, det
precis.
Förstår jag, men ändå liksom, det är så här, och inte bara det att Podrick får sjunga den här enligt mig helt jävla värdelösa låten. Sandra, den har ju ett budskap den här låten, eller Roshi, ni båda två har jag, att många tror att det innehåller lite påskägg i texten.
Ja, precis.
Kan ni förklara för mig vad de påskäggen är på ett enkelt sätt, för att jag tar inte riktigt in det.
Ja, men det är ju en låt som väl nämns i George R. Martins böcker.
Precis.
Fast då har man inte fått lika mycket text, så de har ju liksom hittat på en del text i den här. Men man tror ju att den handlar om Duncan Targaryens fru, Jenny.
Ja.
Ja. Jag tycker det här Duncan Targaryen är inget superbra namn. Men...
Nej, det känns inte lika regal liksom, som de andra.
Det är som att det är någon av de där jättarna heter Dongo. Ja, Duncan och Dongo.
Men det var han, ja, de här levde väl, är det typ två generationer tidigare? Mm,
precis. Mm.
Och det var, han abdikerade för henne. Och då tog brorsan Jaehaerys över.
Ja.
Hans barn är Mad King Aerys. Så det är liksom...
Hur säger den här låten, hur skulle ni, hur förutspår den någonting? Alltså låttexten.
Ja, men alltså det finns någon koppling där också till någon skogshäxa.
Precis.
Som förutspådde det här, alltså Ahai.
Ja, det är en skogshäxa som nu är, minnet sviker lite grann, men det är i böckerna i alla fall. Det är inte med i serien. Det är en skogshäxa som jag vill säga att det är Arya som träffar på, men jag är inte helt säker. Det kan vara någon annan. På en av de här liksom vandringarna till och från King's Landing och The Riverlands. Som förutspår Azor Ahai, the prince that was promised. Ja, och den häxan heter väl, är inte så att hennes namn nämns i sången? Nej, nu är jag ute på tunn is, känner jag.
Men på något sätt så har folk börjat spekulera i att den här sången innehåller ledtrådar till hur det hela ska sluta.
Mm. Ja, precis. För att vi på något sätt, den här förespåelsen som ledde till att Mad King gifte sig med sin syrra, läste jag mig till. För att liksom hålla, för att det skulle vara liksom en ättling till honom som skulle vara den här.
De avsade sig tronen.
Precis.
Ja, för kärleks skull.
Nej, men det var ju den här Jenny, fast den här andra, Mad King sen blev kung. Mm. Att han gifte sig med sin syrra för att de skulle liksom, för att den här Prince that was promised skulle liksom komma ur deras ett enligt den här någon skogshäxa.
Mm, just det, nej vänta nu, precis, det fanns två skogshäxor, ja. Den jag nämnde kom nutida, medan den här vi pratar om nu var ägnande, så jag vill bara klargöra det.
Ja, precis, så det här liksom, kopplingen är väl liksom att, ja men både Daenerys och Aegon, alltså Jon Snow är ju liksom, skulle kunna vara det här The Prince that was promised.
Precis, för att man säger också att det behöver inte, det som Valonqar, att det behöver inte läsas som en kille eller en man, utan det kan också vara princess. Så.
Ja, men sen är väl också
så låtens text, så blir den det handlar om väldigt ensam också.
Ja, precis. Ghosts och sånt där, att typ hur att vara lämnat kvar liksom.
Jo, och det fanns också en teori som inte är helt övergiven, men att det var Rhaegar som var the prince that was promised, och han är död, så they're all screwed.
jag gillar den teorin. Apropå domedagsprofeter, Bran, den lilla irriterande allvetande tomten. Vad tycker ni om honom i det här avsnittet?
Ja, det är en skön liten vink han ger till Jaime redan i liksom första scenen där. När han liksom, det enda han säger liksom är "the things we do for love".
Mm.
Som är liksom från, ja, när han första blir avsnittet. Utknuffad ur fönstret.
Det är starkt. Det är som när han sa "chaos is a ladder" till Littlefinger.
Mm. Som bara, verkligen psykande liksom.
Ja.
Han använder en mycket speciell härskarteknik.
Otroligt.
Och obehaglig är han också.
Ja, det är så roligt. Jag brukar titta med text när jag tittar på avsnitt, som jag hoppas att alla gör, för att man förstår väldigt mycket mer då, oavsett om det är svenska eller engelsk text. Och så är det så kul när det står så här: "Bran, colon, I'm not Bran. I am the three-eyed raven."
Ja.
Det reagerade jag på.
Det säger han ju till Jaime vid det där trädet.
Precis.
Det säger han också till Jaime, att är du så säker på att det finns något efter det här?
Mm.
Ja, vet inte han det? Det är väl han som ska
höra. Ja, men det är det jag också undrar. Sjung ut för fan.
Ja,
det finns en irriterande grej med Bran. Det är ju att han och Tyrion, det är nog, tror jag man måste hålla reda på efter det här. Scenen när Tyrion är uttråkad och vill prata om vad som har hänt. Det får inte vi se.
Nej, jag tror bara, missade jag det? Eller? För jag blinkade i en sekund. Varför får vi inte se det?
Jag undrar om det är också någon plantering, liksom, att han får veta någonting där, Tyrion, som man kan använda.
Om han överlever.
Om han överlever.
För Bran, för det här börjar bli lite som Stjärnornas krig. I det här rådslaget när de står runt det här bordet med massa så här fina... De har väldigt fina sådana här rollspelsbord när de drar upp...
Otroligt.
Ja. Tänk de som ska ha vässat alla de där figurerna. Liksom. Lång tid har tagit. Ja, men i alla fall. Det kommer den här enkla lösningen. Det är som dödstjärnan i Stjärnornas krig. De bygger världens största vapen, imperiet. Men de bygger alltid in en svag punkt som de bevakar så där. Så det finns ett sätt att slå dem. Det är ju samma sak här. Så känns den sidan mest för att komma på den här lösningen att ja, om vi tar nattkungen så klarar sig vi. Det är bara han vi behöver dräpa.
Mm. Det finns ju den här teorin om att Bran är nattkungen.
Ja, den har vi varit inne på, men vi kan ta den igen. Men det kan ju inte vara så.
Nej, jag är ingen anhängare av den heller, så ska sägas.
Så nattkungen slåss mot sig själv, eller vad? Ja.
Jo, men det handlar väl, är det inte så att det handlar om alla de här konstiga tidslinjerna? Att han kan göra det och sådär. Samtidigt som... Det är inte helt omöjligt, men jag tänker på den här harangen Sam Tarly hade när han berättade om mänsklighetens minne och bla 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 bla.
Ja.
Att The Three-Eyed Raven / Bran är det. Alltså då är det inte så konstigt, alltså jag tänker på så här, livet och döden, att det är liksom två sidor av samma mynt. Nu flummar jag ut totalt. Men...
Det är alldeles tillåtet i den här podden att göra det.
Men är det inte, kan inte liksom det som... Kan inte mänsklighet, det som kan ta slut på mänskligheten är liksom mänskligheten själv, så att säga. Om Bran representerar mänskligheten själv och nattkungen representerar slutet på något vis.
Ja, jag irriterar mig mest på att ska det vara så enkelt?
Nej, det är sant.
Men alltså, under det här stora slaget som vi har väntat sedan 2011 på, ja. I alla fall jag, så kommer Bran lura in nattkungen i gudarnas trädgård och nattkungen kommer bara haha, här sitter du helt obevakad, och så kommer Fion bara, här är jag med 6 stycken från järnöarna, bara, tjo, vad ska jag göra, och sen bara tada, då står de där med en skarpladdad drake och så skinkar de iväg honom.
Ja, det är alldeles väldigt.
Och så dör alla. Alltså, alla White Walkers bara fump. Ja, det var det.
Ja, man undrar vad deras B-planer.
Men vad tror
för då,
ni?
I så fall kommer nattkungen vänta med att dyka ner dit till slutet av nästa avsnitt. Han kommer ju inte åka dit direkt.
Nattkungen har ju visat sig vara ganska strategiskt lagd också. Han är ganska duktig på strategi.
Ja, jo. Hittills.
Ja. Men vad tror ni om det här med att de ska kunna resa alla döda oavsett hur de har dött? Det är ju någonting som snackas om nu också ju. Tidigare har det ju, man har ju trott i alla fall, jag har antagit, att de bara kan resa de som de själva har dödat. Alltså nattkungen kan resa de som hans White Walkers och zombies har mördat, men inte folk som har dött på andra sätt.
Nej, men i så fall kan han ju väcka upp jättemånga.
Precis.
Ja, men
de har inte kunnat göra det för att murens magi har liksom hindrat dem från att göra. Och det är därför wildlingsen bränner sina döda. För att man har liksom inte velat att de ska komma och hälsa på igen efter att de har dött. Så att det här förvirrade mig något kolossalt igår när jag satt och läste. Men va? Hur är det funkar?
Men det nämner ju liksom John och Sam också på muren där. Typ de pratar om den som är sist kvar bränner de andra. Liksom.
Precis.
Och det har ju varit hela seriens gång. Mm. När de först gick bakom muren så brände de ju alltid sin döda. Och det är det inte så att de... Var det om man dog bakom muren man återuppstod? Eller vad?
Ja, men det är ju så att White Walkersarna kan ju inte väcka någon. Eller det är murens magi, den är ju bunden med massa voodoo och så vidare. Då kan de liksom inte deras krafter.
Som man gör när man bygger en mur.
En jättestor ismur. Så då har de liksom inte kunnat nå ut innanför liksom, muren. Och de har inte kommit åt någon där. Men nu när muren har fallit... Så är ju risken då att de ska kunna väcka vem som helst som har dött på vilket orsak som helst. Så säg hej till Ned Stark till exempel. Och hej då till alla barn och kvinnor som har gömt sig i kryptan.
så nästa avsnitt enligt dig kommer bli någon sorts återuppväckelse.
Slash massaker.
när alla möjliga stiger upp ur sina gravar.
Om det är så, för att jag själv, eftersom jag blev så otroligt förvirrad igår när jag läste om det här, så, för jag har alltid varit av, jag har trott att man måste bli dödad av en för att bli väckt av dem.
Mm.
Men nu är jag inte så säker längre.
Ja, men... Okej.
Jag tyckte det var härligt att höra de tre tutorna igen i alla fall.
Aha.
Ja, det har vi alltså, inte.
White Walker.
Det har vi inte hört på länge.
Som lämpligt kom och avbröt liksom John och Dannys lilla deep talk. Precis när hon liksom hade sagt att ja, men du, då är det ju du som är, skulle kunna claim to the throne.
Ska det vara liksom också i sista avsnittet att de två går och käftar om vem som ska sitta på tronen medan de håller på att bli dödade? Eller vadå?
Han vill väl inte?
Nej, exakt. Alltså, varför kan du inte bara... Nej, jag vill inte ha den. Säg det bara.
Ja, jag vill inte ha tronen. Och sen kan ju liksom Danny bara säga åt Sansa, ni får Norden. För fan, så är problemet löst.
Jag fattar inte. Verkligen. Varför
håller
inte
Danny på
så?
Att bli galen? Ja, spegelbild av sin far.
Det har det ju hintats om ganska länge. Sen förra säsongen i alla fall. Att hon sakteligen började bli gal. Det var ju när hon spikade upp de här noblemen i Marine. Som det först började så här, oj då, det här var ju inte så schysst. Och sen dess har man ju liksom försökt hitta varenda ledtråd. Man har liksom pockat på allt. Aha, hon gjorde så, hon tittade så där. Det betyder att hon håller på att bli galen igen. Men jag vet inte, nej, jag tror faktiskt inte det tyvärr.
Å andra sidan är det ju så att vi i de här rummen och framför tvn läser in väldigt mycket som inte händer i serien också.
Exakt.
Så vi har ingen aning. Men utifrån att ha sett det här avsnittet, jag tyckte det var ett jättebra avsnitt. Tycker ni?
Mm. Absolut, men jag känner mig bara lite orolig inför nästa. Det kommer bli jobbigt.
Säger du att det ska... Du hatar ju strider.
Jag hatar, eller hur?
Ja, det är kanske därför du tycker det är jobbigt. Ja, jag älskar det här.
Mm. Ja, men jag tyckte det var bra, men det var väldigt sorgligt för att det var så tydligt att, som du sa i början, att det var ett avskedsavsnitt. Liksom. Alla fick sin lilla 15 sekunder grej, liksom, fick skina lite grann. Alla fick vara i sitt esse, liksom.
Ja, så att, och så visar lite så här mänskliga sidor även precis. De här som man inte kanske tycker så mycket om.
Mm.
Men det är ju väldigt skickligt gjort. Det var Stephen King twittrade om det till exempel, att han köper ju hur de har placerat alla i Winterfell.
Mm.
Gör ni det? Alltså alla karaktärer, han menar på som romanförfattare som bygger stora romanböcker själv, eller så här romanbyggen, att allt känns rätt naturligt att alla är på plats där.
Mm.
Jag tycker ju att avsnitten fungerar bäst efter att vi lämnade George R. R. Martins förlag, så tycker jag de här avsnitten som är ganska koncentrerade kring en handling, en storybåge, funkar bäst. Och det är ju det här var. Vi var bara i Winterfell. Men du har ju en teori att vi kommer bli blåsta
ja.
på den stora striden nästa. Att handlingen kommer förflytta sig ner till King's Landing.
Ja, precis. Det var ju också så typiskt George R. R. Martin, HBO-serien och även böckerna, att man gör på det sättet. Att man bygger upp för det här jätte liksom, svulstiga superstriden. Liksom. Ja. Och sen så bara, precis man bara, nu kommer vi få det. Så bara, nej, 90 minuter. Ute i King's Landing.
Men vad fan ska de göra i King's Landing? Ska Cersei gå omkring och dricka vin i 90 minuter?
Ja, jag tror typ det. Cersei kommer dricka vin i 90 minuter. Euron kommer kanske kollas upp lite grann. Och Melisandre, alltså prästinnan, kommer ju återbesökas, tror jag. Så att de kommer liksom späda ut de här 90 minuterna med lite smått och gott.
Nej, men fy fan. Nej, då slutar jag titta på den här serien. Vilka kommer dö i avsnitt 3? Vi utgår fortfarande från att det blir den stora fighten. Mm. Och hur den slutar vet ju ingen.
Nej.
Det finns till och med Magnus Dahl som var med på den, tror jag att det blir en reträtt. Att det här kommer bli någon apokalyptisk reträtt resten av serien.
Mm.
Att de tappar Winterfell och sen får bara dra sig tillbaka ner till...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
King's Landing.
Med Bran i lilla rullstolen, eller?
Ja, det låter ju helt sjukt. Har de så mycket pengar, undrar jag. Så kan de skapa en odödare med tre långfilmer till?
Ska de liksom bränna upp alla barn och kvinnor i källaren där också? Det blir
ja,
en fin
precis.
Scen.
Det blir
ja.
Lite...
Ja, det vore vackert. Ja, men vad tror vi då? Vad tror ni? Vilka kommer helt... Okej, okay, vi säger...
Men vi har sagt några. Alltså att
extremt
och Fion,
stendöda liksom. Kallar jag här. Extremt stendöda.
Så sorgligt.
Ja.
Men precis, vi har ju Fion. Sagt Fion.
Brian ligger i sig till...
Brian.
Ja, kan Ser Davos ryka det?
Ser Davos ryker, absolut.
Han är extremt stendöd.
Han är extremt död. Och det är så synd för att både han och Fion passar ju prick in i narrativet för vem som dör. Nämligen två som har varit ganska... Ser Davos har ju inte varit ond förvisso, men han har ju varit väldigt, väldigt god och väldigt, väldigt liksom strategiskt duktig och bara allt igenom bra. Han kommer dö. Sen har vi, ja men det är ju Robb Stark liksom. Sen har vi Theon Greyjoy som har redeemed himself. Han har liksom varit ond, men nu är han, har han gjort någonting jätteheroiskt. Han räddade Sansa och har liksom ändrat sig helt och hållet och har blivit sån verkligen person man hejar på. Död.
Okej, okay. Ser Davos, det är jag inte lika säker på. Jag skulle flytta honom ner till typ stendöd. Inte extremt stendöd, för att han har väl någonting otalt med Melisandre.
Just det är sant, det har han ju.
Men jag lägger in Ser Jorah Mormont.
Ja, absolut, det tror jag också.
Och Grey Worm.
Ja.
Ja.
Och Tormund.
Ja, Tormund ligger också lite till.
Så nu, ganska döda då.
Mm. Ja, man undrar om någon Lannisterbrorsa kommer ryka.
Jag tror Jamie.
Jamie ganska död, skriver
Jamie
jag här.
Ganska död.
Han måste ju ändå ställas mot Cersei sen.
Ja, och då tror jag på ansikte Arya-teorin. Att Arya dödar Cersei med Jamies ansikte.
Du är inne på samma spår som mig.
Ja, för då blir både Valonqar sant för att Cersei tror att det är hennes bror. Och Arya får kryssa sin liksom, stora kronjuvel på sin lista.
Ja. Vi glömde Beric Dondarrion. Jag tror han är ganska
stendöd.
Så jävligt stendöd. Men Jamie, någon av Jon och Danny är väl ganska döda om HBO och de här serieskaparna vågar ta i. Det skulle lösa en del om Jon försvann.
Ja, fast man vill ju ändå ha någon lösning på konflikten på ett annat sätt liksom.
Jag känner det också.
Alltså mellan dem, alltså vem som är en True Targaryen.
Ni båda vill ha ett samtal i en pelargång om detta problem.
Ja, det är min favorit. Pelargång och trädgårdssamtal.
Ja, precis. Och Nattkungen är ganska död, tror jag faktiskt. Jag tror att han ryker. Om man inte gör det så blir serien mer spännande och bättre. Men mina förväntningar är låga på den punkten.
Det här känns som att vi nästan redan har kommit in på liksom spoilervarningstuten.
Ja.
Och där har vi faktiskt fått en liten hashtag på så här, folk som vill ha kvar spoilerhajen, men han ligger fortfarande och vilar.
Vi står inte själva ut med ljudet helt enkelt, det handlar om. Sluta lyssna nu som ni som vill vara rena i sinnet inför kommande. Ja, det har kommit en trailer.
Ja.
Om tredje avsnittet, och där verkar det som att de slåss ändå.
Precis, om man ska tro den trailern så kommer det bli strid. Dock så visade ju inte den trailern särskilt mycket, ärligt talat. Det var väl mest att de bara gick runt och så var det väldigt mörkt.
Det kommer ju bli en mörk strid. Alltså, det kommer ju på många sätt. Men jag gillar ju när de slåss i mörker, eftersom det ser mer realistiskt ut.
Man får dra upp liksom ljuset på datorn. Extremt.
Ja, men det roliga, det finns två saker. Sansa säger någonting att man måste liksom typ så här face the facts. Alltså, det verkar hända någonting som hon måste göra något drastiskt åt. Sen är det ju roligt att Danny, det enda man ser mellan Danny och Jon, det är att Danny ryter till dem, men de döda är ju redan här. Men det vet man ju redan i avsnitt 2. Vad är det som... inte inser?
Ja, jag tolkade tyvärr inte det som att de menade att vi skulle tolka in någonting i det. Utan jag tror bara att det är en sån här, we have to get out of here. Det var min Arnold Schwarzenegger impersonation.
Mycket bra. Tre spoiler-hajar på den.
Yes. Jag tror att det bara är ett sånt Hollywood-ryt. Liksom,
Men det är väldigt tydligt att de vill inte visa ett jävla skit. Precis. De vill inte avslöja någonting. Vadå? Brienne står och skriker. Brienne med Jamie. Jamie är med på den här. Det enda man får veta om den här taktiken de har, det är att de har en västra flank.
Exakt. Precis.
Och på denna västra flank så kommer Brienne, Sir Brienne, och Sir Jamie stå. Och bli attackerade.
Grattis till dem.
Och förmodligen inte överleva. Nej. Kanske.
Nej,
det de känns... ryker väl.
Jag tror Brienne ryker innan Jamie. Vad tror ni?
Ja, det skulle jag nog säga att hon gör.
Och så blir han liksom förkrossad. Och då får man förstå att han var kär i henne.
Herregud, vilken Hollywood-smörja. En annan sak så här, när man säger, är det så säkert att vara nere i kryptorna? De har pushat väldigt mycket på att barn och gamlingar och Varys Tyrion ska hålla sig nere i kryptorna, för det är den säkraste platsen på
Winterfell. Barn, gamlingar och Varys.
Ja, precis. För där hade vi fått något mejl också från, apropå det, från Johan. Att i trailern så ser man ju Arya springa från någon och ser liksom lite rädd ut. Och då har han lite olika teorier liksom, om det liksom är en White Walker som jagar henne. Och då tror han inte att det är riktigt in character för Arya att bli rädd då. Då undrar han om det är någon av hennes vänner, Gendry, Brienne eller så, som har blivit omvänd och jagar henne. Eller min absoluta favorit, en välbekant typ som inte sett på länge dyker upp igen, nämligen Hodor. Det hade fan varit fullt rimligt att bli rädd för, även om man är Arya. För nog tusen borde han finnas med där i armén. Tack för grym podd. Det kommer bli tomt utan såväl er som Game of Thrones. Valar Morghulis.
Ja.
Från Johan.
Mm. Ja, vi ska alla en gång dö, men inte kanske riktigt nu.
Ja, jag ett uppar och säger att det är Ned Stark.
Det är många som säger Ned Stark.
Jo, för det går ju hand i hand med teorin om att Nightwalkers eller Night King kan återuppväcka folk som har dött på andra sätt också. Eftersom de har tryckt så otroligt hårt på, som ni sa, kvinnor och barn och Varys och Tyrion ska liksom gömma sig i kryptorna. Det är väldigt, väldigt viktigt att de är där nere. Ja. Där är ni skyddade. Nej, ni måste vara där. Och den här lilla flickan då som Davos pratade med, hon som påminner honom om Shireen, som så gärna ville slåss. Mm. Nej, hon ska också ner i kryptan. Nej, det är otroligt viktigt. Och där kommer alla gamla Starks att återuppväckas.
Ja, men fy fan. Det är ju faktiskt creepy på riktigt. Men då, om det är som du tror, att han kan bara väcka alla döda någonsin, så kommer han ju få en jättarmé. Då är det ju kört.
Då är det så otroligt kört.
Så hur tror du att det utvecklas om det är så?
Då är ju teorin om att man måste ha ihjäl Night King, för att då dör alla som han har rest liksom.
Tror du att Night King dör i tredje avsnittet?
Nej, eller senare? Det tror jag inte.
Det tror du inte?
Nej, jag tror att han...
Men hur ska det fortsätta då?
Du borde ju bli glad.
Ja, jag blir jätteglad. Alltså, det skulle vara den bästa utvecklingen av serien någonsin.
Ja, men det här man undrar liksom. Alltså, det är tre långfilms långa avsnitt kvar sen. Precis. Vad hände där? Vi har inte fått någonting.
Nej.
Och handlingen kan ju inte flytta sig så mycket. Den kan ju inte, alltså Järnöarna händer ju, vadå? Jara åker och tar den där meningslösa där man kan bygga skepp utan att ha skog, för övrigt.
Ja, men
så den är ju helt meningslös. och King's Landing är vi ju trött på. Mm. Vad kan hända där?
Just det, precis. Det glömde jag ju också säga, vad som händer i nästa avsnitt om det inte blir strid. Järnöarna också. Så att det är King's Landing.
Vi vill inte ha Järnöarna och King's Landing. Alltså jag kommer slänga ut min plasma-tv, eller vad fan de heter som man köpte för några år sedan, genom fönstret på telefonplan i midsommarkransen. Klockan 03.00 på söndagen att om någon vill hämta den då, om vi åker ner till King's Landing och Järnöarna i nästa.
Tips till alla som är sugna på
en
tv.
Ja, en trasig tv kan ni komma och hämta. Fy fan om ni har rätt i det. Däremot så blir jag oerhört glad om Nattkungen överlever slaget om Winterfell.
Jag tror
för
att
då vet vi inte riktigt hur det kommer sluta.
Kommer vara kvar till det näst sista avsnittet.
För man ska också komma ihåg att det finns paparazzi-bilder på olika dekorer. Mm-hmm. Där ja, lyssna nu. Jag har haft mycket att göra i påsk. Där man ser att King's Landing är ödelagt och trasigt och brinner.
Jävlar.
Och är det nattkungen som gör det, eller är det John och Danny eller vem fan det nu är som överlever? Jag menar, på våra listor så är det ju, det blir rätt tomt i ensemblen efter, om vi får rätt.
Mm. Det var ju en intressant fackla du kastade in där, att man har sett King's Landing ödelagt.
Ja, fansen som tydligen håller på med de här tydligen säger att det är King's Landing. Jag skulle ju tycka att ja, det där kan ju vara en mur var som helst naturligtvis.
Ja, ja, ja.
Men, ja. Ja.
Nej, men då skulle du nog, tror fortfarande, eller då tror jag att det är Nattkungen och hans armé som drar in över King's Landing, och som vi nämnde innan, och ni sa var osannolikt, tror jag är sannolikt, att de pushas tillbaka allt mer. Mm. Och sen så är det bara några stycken som överlever, och så är det så det slutar liksom. Nattkungen blir stoppad, tror jag, i King's Landing eller söderut liksom.
Mm. Kan det vara så, innan vi slutar här, kan det vara så att vem har sagt att Nattkungen ens är på plats i Winterfell?
Mm.
Du tänker att de åker rakt mot King's Landing och
eldar lite. Kör du något?
I så fall, om Nattkungen tar expresståget ner, alltså sin drake ner till King's Landing, då är jag med på att han,
just
några scener från King's Landing.
Ah,
King's Landing badar i blå eld.
Och så sitter Bran där och liksom bara i sin lilla trädgård.
Bran får vänta där med Fion. Det blir som i väntan på Godot. Någon som aldrig kommer.
Man sitter där under korkeken.
Ja, och Danny och Jon står och slår käbla någonstans och sånt. Ja, det kan hända mycket. Mm. Men nästa vecka, då jävlar. Nu är det dags. Ingen mer King's Landing. Jag vill bara se död.
Mm, vi får hoppas.
Man blir konstig av den här serien. Tack för ni alla som ni har lyssnat på det här. Tack Roshin för att du var med och räddade oss.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men du glänste ju. Du har ju, hela det här avsnittet har ju varit som Bran, fast rolig. Maila gärna oss på tronspelet@aftonbladet.se. Hashtag oss i sociala medier och ring på 08725 2357. Vi har fått några samtal. För att få ut det här avsnittet så snabbt som möjligt på grund av påsken, så kommer vi ta några av dem säkert längre fram. Då har jag bara att säga, vi har en hälsning i slutet av varje avsnitt. Jag vet inte, jag säger en sak, Sandra avslutar. Alltså en fras från serien.
Okej, wow. Ja.
Jag säger Valar Morghulis.
Sandra?
Du säger Valar.
Du Harris.
Då säger jag hej då.